Du säger du är 1,58.
Ja.
När du söker jobb, då säger du att du är 1,60.
Ja. Jag vill inte vara den här korta tjejen. Och då de här 2 centimeter, alltså det känns bättre att vara 1,60 då. Eftersom jag är skådis och så.
För det syns inte liksom i verkligheten, det är ingen som ser sig.
Nej, det kan man ju inte tänka på, 2 centimeter, det spelar väl ingen roll, tänker jag.
Nej. Men jag har tänkt på det att du flera gånger så här ljuger så här om... Alltså man kan ju ljuga om, jag menar, viktiga faror, alltså grejer som är så här laddade. Men du, ibland får jag en känsla, eller jag märker ju väldigt väl på det så att jag säger så här, läs den där boken, så här, ja men den är jättebra... säger du. Och då tänker jag direkt, jag ser på det att du har inte läst den. Och det händer ganska ofta att du säger att du har läst något som du inte har läst.
Mm.
Jag tror ju inte på dig. Men jag undrar var det kommer ifrån.
Alltså, jag ljuger ju om musik också mycket, för det är så där. Jag kan ingenting om musik egentligen.
Men när ljög du för mig senast då?
Ja, men det som dyker upp nu, det är inte ljug egentligen, men jag har inte berättat. För var jag morse när jag skulle repa text så gick jag till Urban Deli, som är ett fik som jag vet att du inte gillar. Och sen så hände det en grej där på Urban Deli, det var att det började brinna i mitt hår när jag satt där. Så plötsligt började det brinna, liksom hela mitt hår bara liksom tände eld. Och så, och det gick liksom på en sekund och så blev jag skitskraj liksom. Och så, men jag fick jättesnabbt släckt håret. Alltså det var en helt surrealistisk upplevelse faktiskt, som jag inte har berättat heller idag då. För då så tänkte jag så här, hur ska jag berätta det här? Men då måste jag berätta att jag är på Urban Deli. Ja, det blev så krångligt allting.
Om man säger moralkaka, vad skulle du säga att det är? Vad är en moralkaka?
Det är någonting som är tillagat och serverat. Lite smakar rätt gott, men kan också vara belastande så att man... ja, det kan ju vara en osund kaka. Men det kan vara, det är någonting som är förberett, tillagat enligt ett recept. Och det är en slags recept eller teori då, bakom en moralkaka.
Vill man ha en moralkaka?
Jag tror vi behöver en viss dos av moralkaka. Men man ska ju inte äta så att man sätter i halsen heller. Utan man måste ju... varierar recepten så att de inte blir för enformiga. Men vi behöver föda. Alltså vi behöver moralkakor så att vi kan relatera oss till sammanhang. Och ja, normer, sociala mönster eller vad det är. Så vi också förstår varför vi beter oss som vi gör. Och att vi tänker efter vad tror vi är rätt och vad är en fel, moraliskt fel handling.
Har du någon recept på någon moralkaka som du brukar baka?
Handla alltid på ett sådant sätt att din handling kan bli upphöjd till allmän lag.
Bakom järnbron strax in till ån bedrog jag...
Ja, nu ska vi fram.
Fin fem fel. Bakom järnbron strax in till ån bedrog jag min flickvän med en gammal skolkompis från Gränby. Det var Valborg. Hela stan yrade som i ett dygnslångt uppehållstillstånd. Efteråt var kläderna blöta och fötterna leriga. Jag kom hem till min flickvän i gryningen, skyllde på en rejäl fylla och började berätta en historia allt mer invecklad för varje mening, om att jag hamnat på en efterfest i de södra förorterna, jagats av 2 anabolstinna galningar för att slutligen gömma mig bakom några buskar in till järnbron. Min flickvän som jobbat hela natten på den lokala pubben lyssnade förstrött och somnade om. Jag tog en lång dusch och lyckades somna med hjälp av ett par starka värktabletter. När jag vaknade kände jag mig märkligt lätt, nästan som en fjäder. Som om det som hänt hade lättat på ett starkt inre tryck. Jag steg upp, lagade frukost och gav flickvännen en stor kopp kaffe. Sen gick jag in i badrummet och slängde mina smutsiga kläder i tvättkorgen. Efter en stund upptäckte jag att min plånbok var försvunnen. Jag drog fram smutskläderna igen, tömde alla fickor men hittade den inte. Jag bestämde mig för att gå ut och leta. Min flickvän sa att hon behövde frisk luft och gärna följde med. Vi tog en promenad och hamnade till slut in till vattnet vid järnbron. Plånboken låg under buskarna, öppen och tom, som om någon letat igenom den väldigt hastigt, tagit det lilla som fanns och sen rusat därifrån. Flickvännen satte sig vid åkanten, doppade sina fötter i det kalla vattnet och frågade hur jag i helvete hade kunnat ta mig från en efterfest i Gottsunda till stan jagad av två galningar. Jag svarade att jag inte riktigt mindes, att allt var som i en dimma. Hon skrattade och reste sig. Vi gick längs den breda gatan hem till hennes lägenhet igen.
Skriv en hemlighet. Min hemlighet är att jag är mörkrädd. Jag är rädd att få någon sjukdom som man kan dö i. Jag petar på mina sår och säger att jag har gjort illa mig.
Jag har försökt ta livet av mig 3 gånger.
Tjuvläser min sons Facebook.
Ofta.
Jag är galen. Förlåt Kajsa, det var jag som slog sönder din ljuslykta. Den var så fin och jag har haft dåligt samvete i 30 år.
Men det kommer jag ihåg att jag gjorde en grej när jag var liten och min farsa sa till mig att bara du berätta, för jag ville inte säga att det var jag, men att han kom hem och att han sa att bara du berättar det här så lovar jag att det inte blir arg. Bara du säger sanningen så ska jag inte bli arg. Bara du säger sanningen. Det måste finnas lager, det måste finnas dolda saker. Så är det väl i livet också, att det är liksom så här en människa som man inte riktigt får fatt i.
Om man skickar in sin hemlighet till Postmuseet eller till en sajt som
Post Secret,
är den då fortfarande hemlig? Det finns ett sug efter bekännelser i samtiden. In i tvn sitter kända människor och talar om sina tillkortakommanden. Men de här hemligheterna, de på Postmuseet, de har inga ansikten. De ligger bara där, blottade i offentligheten. Är det som bikt? Fast avsändaren fortfarande är hemlig. Man kanske bara skriver för att avbörda sig. Förlåta sig själv. Jag går runt där och läser hundratals hemligheter. Inga statshemligheter, utan sådana som till alldeles nyss har varit där, alldeles ensamma, inne i en människa.
Jag brukade reta en kille som kallades Jättejon. Det var inne i klassrummet. I samma ögonblick som jag hade utstött de gutturala lätena hukade jag mig instinktivt, beredd att ta emot slaget bakifrån.
Jag var tjock redan på den här tiden. Jättejons slag hördes som dova dunsar.
Du kan börja med att presentera dig bara.
Mm. Jag är Magnus Bertås, konstnär, författare och arbetar med film på mitt sätt som konstnär kan man säga. Utifrån text ofta, det är textbaserad film väldigt mycket.
Du har precis gjort en film som heter Biografi. Skulle du kunna beskriva den i korthet? Vad filmen på något sätt handlar om eller vill skildra och varför du vill göra den?
Den handlar ju om en person, det är ju en biografi precis som titeln säger. Och det är ju ett ord som betyder att skriva liv. Hur kan man skriva ett liv? Utifrån den tanken så fanns det en historia jag ville berätta. Och det var en historia om en person jag kände jag växte upp med som dog av AIDS. Och vi hade kontakt när vi växte upp men förlorade kontakten under ganska många år när han var sjuk. Då han var försvunnen från umgänget. Tills på slutet då vi återigen träffades. Och det var då han berättade hela historien. Vad som hade hänt. Han var sjuk. Han var också en helt annan fysisk person. Därför att när jag kände honom växte upp tillsammans var han väldigt stor och kraftig, tjock. Men nu var han otroligt mager. Så det var liksom som en ny människa på något sätt. I mitt sinne liksom, eller i mitt minne så finns det två personer. Den ena var den här Trinda, väldigt gemytliga, otroligt intelligent person. Så finns det den andra personen som var eftertänksam, mager, döende. Hur kunde jag få ihop de här två personerna? Hur kunde det vara samma människa? Och hur kunde det vara samma liv?
Redan som liten utmärkte jag mig med min stora kropp och mitt okontrollerade skratt.
Ett fotografiskt minne.
Kunskaper som överglänste lärarnas.
Till de som blev mina vänner utvecklade jag ett antagonistiskt förhållande. Jag konverterade till katolicismen ett halvår innan jag dog.
Jag blev vräkt efter en kort tid i lägenheten.
Jag betalade inte avgifterna till bostadsrättsföreningen.
Det var ytterst pinsamt.
I filmen så är det två skådespelare som gestaltar honom, tänker jag. Det är två skådespelare som sitter i någon slags, som jag tänker mig, skolklassrumssituation nästan. Med en overheadprojektor mellan sig. Och hur kommer det sig att du valde att ha som två...
Det är väldigt så enkelt gjort som du beskriver det. Det är inte så att de tydligt markerar den ena och den andra. Utan de är en slags organisk dialog med varandra. Så de läser, de säger jag. De berättar om sig själv. De berättar om, jaget berättar om sitt liv. Det flyter in i varandra. Utan de växelläser, växelberättar.
Utan att ha vetat dina premisser när du gick in, så tänker jag att han, den här personen, uppstår på något sätt i mötet. I mixen av de här två.
Hur ska man tala med människa? Ska man använda sig av det man minns? Vad är det man insluter och utesluter när man berättar? Vad är det man tar bort? Kvar vid vissa detaljer ofta. Så är den här filmen. Vissa minnen. Och varför minns man de sakerna? Dels är ju att man minns bara det som man inte kan acceptera. Det som man inte kan internalisera. För då kan man inte heller förstå varför man minns sådana oviktiga saker. Jag tror att minnet uppstår någonstans mellan de här minnena som man inte kan internalisera och vissa bilder som finns då. Och där på något sätt, det är precis som du säger, att det är svårt att nagla fast den här personen. Den här personen är också olika. Han finns mellan de här karaktärerna.
Hickey! Ricky, det går inte att härma, men jag försöker... Fan, lät hon ganska...
Hur var farmor? Beskriv henne för mig. Min dotter frågar mig ibland. Jag vet aldrig vad jag ska svara. För varje ord jag närmar mig med är det som om hon tar ett steg tillbaka. En gång några år efter att hon dött ställde jag mig ute på isen inte långt från huset där hon bodde och försökte härma hur hon lät när hon pratade. Det där lite raka, snabba tonfallet, som om hennes röst aldrig vilade. Om jag skrev en bok om henne skulle jag kanske göra små hål i berättelsen. Inte mellan raderna, inte under texten, inte i meningarna, utan i orden. Några bokstäver här och var, där hon kunde blänka till ett ögonblick. Som om livet kunde fångas in på det sättet. Alla frånsidorna och tillsidorna. Hur mycket vi än berättar om oss själva förblir vi lika komplexa, obegripliga. Hemligheten kvarstår. När min dotter frågar mig nästa gång ska jag svara med en kort stunds tystnad. Inget mer.
Jag heter Johanne Lykkeholm och jag skriver poesi och översätter från danska och skriver en del litteraturkritik då och då. Eller det är så hemligheter i så komplicerade saker liksom. Det är någonting med det som är, tänker jag, beror helt på vilken typ av hemlighet det är fråga om liksom. Det tycker jag är svårt att säga någonting om.
Finns det något danskt uttryck som är så här, det här sopar vi under mattan?
Jag vet faktiskt inte. Inte som jag har så där i mitt vokabulär. Det är någonting jag är väldigt dålig på att göra. Så jag har inte riktigt... Generellt sett så tror jag inte det är så mycket liksom... Nej, jag vet inte.
vi tar ett ord som lojalitet.
Mm.
Hur ser en bra lojalitet ut?
Jag tänker att det finns bra lojaliteter. Men det är extremt svårt. Det är mycket lättare med de dåliga förstås. Annars tänker jag nog att lojalitet är mycket på liksom, pågår mycket på relationsnivå. Maken, fadern, kungen och fosterlandet liksom. Men att det också är en sån den ädlaste egenskapen som just reproduceras i den mest standardiserade berättelsen om kärlek till exempel. Finns det ingenting större? Det finns inget större än lojalitet i den berättelsen. Att stå vid varandras sida. Att dölja det som är otäckt. Lojalitet är ju liksom ett fint ord på någonting livsfarligt.
Men, hur ska man handskas med den då?
Jag tänker att den största, viktigaste typen av respekt för andra människor, för relationer och så vidare är en mycket stor kritik och mycket stort ansvar och ett pågående samtal om vad familj är och vad kärleksrelationer är eller vad vänskapsrelationer är. Och där är lojaliteten på många sätt står i vägen för det. Skulle kunna stå i vägen för det i alla fall. Om man då tänker lojalitet som just ja, men i relation till den traditionellaste typen av förhållanden. Liksom. Men det är också svårt. Eller det är ju svårt. Alltså för samtidigt är lojalitet ju någonting som handlar om just hemlighetens bevarande. Eller att hålla på förtroenden. Alltså det finns ju lojaliteter som inte är förbundna med liksom maktens upprätthållande. Mycket bra kan komma ur att inte täcka över, att inte dölja.
Eller när man söker sig fram genom ett mörkt och okänt rum för att tända ljuset eller öppna dörren och ständigt krocka mot samma möbel.
Det fanns en tid av divaner. Det fanns bortträngdheter. Det fanns ett undermedvetet. Det fanns hemligheter som bodde in i de mörka vrårna i en människa. Det fanns hemligheter som till och med var hemliga för sin människa. Och nu sägs det att vi lever i en helt transparent tid. Men är det så? En tid av självbekännelser och avslöjanden. Men hemligheterna kanske bara har blivit skickligare på att dölja sig. De ligger där till allmänt beskådande, men även i det starkaste ljus går det att gömma sig.
Det var en sommarnatt för ett eller två år sedan. Det var ganska mycket trafik på Malmskillnadsgatan.
Johan Kristiansson jobbar ett par nätter i månaden med uppsökande verksamhet åt prostitutionsenheten i Stockholm.
Det var en prostituerad kvinna och en man som kunde iakttas då utföra samlag mot väggen på Johannes kyrkogård. Jag tror att jag vid det här tillfället också hamnade i en lite lustig situation som socialarbetare, för jag tror att jag var tvungen faktiskt att sätta mig i en rosenbuske någonstans för att inte så att säga röja mig själv eller liksom. Det blev nästan så här röda vita rosor. Jag kommer ihåg att jag satte mig på någon rot där också. Polisen ingrep ju då mot det här sexköpet. Som jag minns det här var en ganska ung man. Och han var berusad och väldigt, väldigt ångest. Driven av att åka fast för polisen. Jag tror att han tyckte att det var väldigt, väldigt omtumlande, läskigt, skräckfyllt och väldigt snabbt var han ju skuldmedveten om att det här var fel och dumt. Och vi stod och pratade och sen visade det sig att det var ungefär var fyra stycken sexköp till som pågick där på kyrkogården. Så att det blev liksom en allting blev lite abrupt. Och för att det var 3 eller 4 män till som också behövde snabbt konsulteras av socialtjänsten. Och, ibland kan ju det vara lite märkligt att springa runt och hjälpa till med någon slags, erbjuda någon slags svårfångad idé om ett hopp, om någon slags hjälp, om någonting med personer som då åkt dit för någonting som de är oerhört, ett brott som är oerhört skambelagt, som är också gemene man ser ner på väldigt mycket liksom, också springa runt där på kyrkogården 2:30 på natten i Edens lustgård, om man ska säga det. I förhållande till det som utspelar sig liksom, så kan man ju säga att det är ju hemligheter som är, där en hemlighet är någonting som är inte bara förbjudet, utan det är någonting som kanske personerna själva inte riktigt kan acceptera att de själva sysslar med sånt där. Att ha hemligheter, så tänker jag som person, som människa, är ju, skulle jag säga, en mänsklig egenskap som, ja, lever utan hemligheter är det ju mer eller mindre död. Då är det ju, skulle jag nästan säga, upplöst på något sätt.
Det finns något otäckt i den här tanken om att man ska kunna, som, det finns ju den här idén om själens brunn, att den ska vara djup och oändligt djup, och, men när den blir torrlagd liksom, då är man helt exponerad. Och det är någon skräck liksom, att det finns ingenting kvar, det finns ingen hemlighet kvar, det finns inga väck kvar hos den här människan. Det finns, allting är öppet, man är genomlyst. Det är en skräck förstås för varje människa. Och det är ju sån här skräck som finns i populärkulturen kring till exempel sanningsdroger och lögndetektorn och sånt, som att det skulle kunna finnas instrument för att liksom frilägga allt det där hos oss som vi bär på. Och plötsligt så skrivs det ut som en graf liksom, våra hemligheter. Eller det blir så otroligt instrumentellt och otäckt, tydligt, och den är inte så djup, den här själen egentligen. Allting kan skrivas ut. Därför är det väldigt störande att veta att en lögndetektor är så tillförlitlig när det gäller en lögn. Så att i 90% av fallen så visar våra fysiska reaktioner om vi ljuger eller talar sanning kring en händelse. Det finns något väldigt störande i den tanken. Va? Att man har uppfunnit en apparat som kan, som en graf visar om vi ljuger om oss själva. Sen är det nog 5% kvar förstås.
När jag vaknade kände jag mig märkligt lätt, nästan som en fjäder. Som om det som hänt hade lättat på ett starkt inre tryck. Jag steg upp, lagade frukost och gav flickvännen en stor kopp kaffe.
Den där gamla otroheten i ungdomen ut med ån där på Valborg, ja. den kände jag faktiskt att jag inte riktigt visste vad vi skulle ha till.
Nej, jag tänkte också när jag skrev den att det är intressant, för att jag märker ju att jag gör någon slags anekdot av den. Alltså att jag lägger till saker som inte är sanna. Och jag undrade själv lite när jag hade skrivit den att jag inte undrade varför. Varför ska jag berätta det här?
Och jag fattade inte riktigt vad jag skulle ha den till heller. För jag tänkte också så här, ska jag avslöja...
Ja, men det är ungefär
fel. Som... Ska jag försöka hitta var ljuger Rickard för sin flickvän och var ljuger Rickard för sig själv? Och vad i det här är egentligen en... Det känns ju inte som att det är så här, och det här måste ut nu.
Nej, men så är det ju. Nog har jag gjort saker där jag liksom måste ut. Man gör saker i livet för att man har ett slags inre tvång. Jag levde länge så att jag liksom inte visste att vad jag kan behålla för mig själv och vad jag får behålla och vad jag måste liksom lämpa ut över mänskligheten. Alltså annars kan man ju använda en sån här text. Skulle ju kunna användas för att problematisera och undersöka otroheten. Vad som händer i det ögonblicket när du gör och hur det påverkar ett förhållande om du liksom lever kvar.
Hur påverkar lojaliteten?
Ja, precis. Och att jag minns att jag i det fallet så kommer jag ihåg att jag började liksom... Jag kom ju ett steg ifrån henne, att jag såg på oss utifrån.
Mm. Fast man också tänker så här, att om du bekänner en sån här gammal, ganska, nu ska inte jag säga att det här var en klen hemlighet, kan ju inte jag säga. Men om man bekänner något sånt här, då frågar ju exempelvis inte jag dig om något värre. Då nöjer jag mig med att jag fick höra det här. Då får du vara i fred med de andra hemligheterna.
Ja, men jag avslöjar en hemlighet för att dölja någonting annat.
Mm.
Jag menar, med den här texten, jag bara stannar kvar vid den en sekund till, det är ju också det att jag inte liksom har bestämt mig, att jag gör ju någon liten så anekdot, lite roligt. Det var inget roligt då, det var ju fruktansvärt. Jag hade ju fruktansvärt ångest när jag kom hem 4 på morgonen till henne. Byxorna var helt leriga, jag hade ju inga skor med mig.
Ja, men alltså nu så här 25 år senare eller någonting, så kanske den liksom leran har torkat. Det kommer ju nya saker, eller även liksom... Gamla hemligheter kan ju på något vis mista sin... Att de är så gamla så att de spelar ingen roll längre.
Nej.
Hemligheten är det material som dramatiken länge vävdes av.
En flaska eter har gått i kras.
Åh, det riktigt svindlar för mig.
Vad man skyfflade undan i den gamla borgerliga familjen. Liken i garderoben, syfilis och morfinmissbruk, bortlämnade barn. Den ena handen visste inte vad den andra gjorde. Och det är väl här som lojaliteten blir så där unken. Eller man kan också kalla det hemligheter. Man låtsas om att man inte vet.
Ja, men egentligen är det väl ingen, ligger väl ingen ära i att vara en lojal människa när man tänker efter. Alltså ifall man säger det explicit så tror jag att det är få som skulle skriva det högst upp på listan över ens favoritegenskaper. Jag är så jävla lojal. Nej, men jag tänker också att det finns ju en form av privilegier i både i lojaliteten och möjligheten att vara illojal, till exempel på en arbetsplats. Om man flyttar begreppet till ett sånt sammanhang så är, tänker jag nog ändå att lojaliteten kan vara ren överlevnad i mer komplicerade, liksom, större strukturer än till exempel familjen, så är lojaliteten ju inte bara privat, liksom. Då är det någon lojalitet för att få behålla sitt jobb eller... Att det finns någonting i att vara den som skriker till när det pågår sjuka saker, som ju också är... Det kräver sin position, föreställer jag mig. Men det finns väl bara ord som är så där... Ja, men som är korrumperade, liksom. Ja, men det, jag vet inte...
Ska det bli det sista ordet?
Jag vet inte, det är ett bra sista rad. Ja.